Tar man veckans fråga, den har varit så här. Vem är världens mest onda människa? Härmed förklarar jag avsnitt 94 av Inte rasist, men podcast öppnat. Mitt namn Magnus Hesse Bengtsson, Kristoffer Gummesson, med på länk från Umeå.
Här är jag, hej Magnus.
Den här podden, den pratar om Sverigedemokraterna, den nationalistiska rörelsen, svensk inrikespolitik och ibland utländsk politik.
Ja.
Idag var tanken att ledarskribenterna Adam Sveiman och Ivar Arpi skulle vara med i den här podden, men tyvärr så var de tvungna att flytta fram inspelningsdatum.
De lyser med sin frånvaro här.
Vi har bokat ett nytt datum om en vecka. Så vi får se om det funkar. Så det kommer vara så här att det datumet är nästa onsdag. Så att det kommer komma ett avsnitt emellan.
Just det.
Innan det avsnitt kommer. Eftersom vi hinner inte få ut det samma dag som vi
spelar. Så lyssnarna får helt enkelt vänta i 2 veckor innan de får höra Ivar RP och Adam Sveiman i den här podcasten.
Mm. Men den som väntar.
Ja, det får man säga.
Ja. Allt väl, Kristoffer Gummesson i Umeå.
Ja, det får man väl säga. Jag har haft min första vecka på Twitter.
Just det, ja. Jag har sett dig. Jag har också varit lite aktiv, faktiskt. Mm. Men vi kanske får lov att återkomma till det.
Ja,
för du samlade material.
Ja, men jag har tänkt på det att jag ska använda den här plattformen till att samla material till podden. Det är en ganska bra ursäkt också för att ägna sig åt en så pass narcissistisk verksamhet som att twittra. Så jag tänker att jag fortsätter att samla på mig material och kommer lägga fram en liten Twitter-rapport. Så vad det lider.
Oj, vad spännande. Mm. Men det kanske man kan hoppas på då till nästa vecka, då vi inte kommer ha med de här 2 ledarskribenterna. Och då tar vi kanske det istället.
Just det.
Det kan ju vara en grej.
Jag tror att Per-Olof Enquist skrev en bok en gång i tiden som hette typ Rapport från avlägsna öar eller något sånt där. Så jag tänkte att jag ska göra ett litet segment i den här podden som är baserat på det ungefär.
Nu ska jag ju inte utgå alldeles för mycket från mig själv, men tror du alla lyssnare känner till Per-Olof Enquist?
Alltså,
jag har då aldrig läst en bok med mig.
Om det är någon av våra lyssnare som inte känner till Per-Olof Enquist, då tycker jag att ni kan stänga av den här podden och sätta mig upp och bli lite jävla bildade.
Ja, okej. Okay. Yeah.
Okay. Det är min favoritförfattare, så det är lite känslig vad det gäller ämnet.
Jo. Jag känner till det. Du, vet du vad? I och med förra veckans avsnitt, då du bland annat, det var i stort sett det vi pratade om, men du pratade om The Northern Brothers.
Just det.
Och även The Golden One.
Ja.
Och jag har faktiskt hittat min nuvarande favorit snabbknapp. Vill du höra den?
Ja.
Den är så här.
Oh yes, thank you, The Golden One.
Vad fan är det där? Det är ju jag.
Ja.
Var kommer den ifrån?
Det kommer från i samband med den här. Jag gjorde den här till en snabbknapp också.
Don't stress the shred. Build your fucking base first and then cut down when you acquired great strength, glory and size.
Ja.
Vad hade det att göra med? Eller var det var som min imitation av The Golden One? Eller?
Nej, du spelade upp det klippet jag precis spelade upp i en längre version. Och sen när du kom tillbaka liksom efter klippet, då körde du...
Oh yes, thank you, The Golden One.
Classic. Gud, vilken liten aktör jag var för den tiden.
Men den kommer vara svår att inkorporera i andra fall än när vi pratar om The Golden One.
Ja, den är ju väldigt specifik ju. Men
Nagande god.
Verkligen. Det har hänt att jag har gått tillbaka och hört korta segment ur den här podcasten från förr i tiden. Alltså från möjligen den tiden då vi pratade om The Golden One exempelvis. Mm-hmm. Och jag har tänkt på det att hänt mycket på de här åren, alltså. Har du inte det? Vi låter så himla pigga back then. Och just det där med att jag skulle sitta och agera ut mina imitationskunskaper, det känns ju långt bort idag, gör det inte?
Jo, man får tänka på det. Jag har hållit på alldeles för länge med det här. Det är ju inne på fjärde året.
Ja, men det är nog så. Och det är sådana här år där jag personligen åtminstone känner att jag har åldrats väldigt mycket.
Mm, det är inte bara du som tycker.
Ja, jo, men alltså inte rent. Jag har väl åldrats i normal takt. Eller? Rent faktiskt, om man säger så. Men det pågår ju någon slags kroppsligt förfall på den här sidan Sverige, där jag sitter.
Mm. Menar du stort på den där sidan?
Nej, jag menar i väldigt smått. Jag är själv helt enkelt. Väldigt mikronivå. Men det, jag vet inte, det sätter sina spår i rösten, kan jag tycka. När jag lyssnar tillbaka. Vi borde spela upp något klipp någon gång utifrån vårt gamla studentradioprogram som vi hade en gång i tiden. Där var det pigga gossar som satt och chattade i livesändning i närradio.
Det finns ju några charmiga grejer. Det finns ju till och med grejer vi gjorde på SD redan då.
Mm.
En klassiker var ju den här bröderna Klausen-grejen.
Just det, jag är en klassiker såklart.
Just det, jag gjorde Pride in the Name of Love, fast det var en tårta.
En tårta mot vår demokrati, hette låten. En svensk översättning av Pride av Hugh Tudor.
Mm.
Jag tycker att du borde sätta dig och spela den i något tillfälle.
Nej, men jag tänkte att jag kan ju bjuda på den här Klausen-grejen.
Ja, men tror du inte att lyssnarna nu när jag sitter och berättar om det här blir väldigt sugna på att höra din låt?
Nej.
Jag vill säga så här, maila oss på podd@interrasismen.se utifall ni vill
höra. Kanske jag skickar låten i mejlet.
Ni vill höra Magnus spela gitarr och sjunga om en tårta mot vår demokrati i den här podcasten. Får vi, vad ska vi säga, 50 mejl som efterfrågar det, då kommer han att göra det.
Ja, det är ju osannolikt, så det är bra.
Ja, siktar högt.
Okej. Vi lovar att göra det.
Mm.
Ska vi gå vidare?
Yeah.
Förra helgen så var det ganska många Sverigevänner som blev våta i byxan, kan man tänka.
Mm.
För det var nämligen ungerskt val, och det våta i byxan kommer ju såklart från resultatet i det valet, tänker jag.
Mm, det var ju en stor succé för Viktor Orbán och Fidesz.
Precis, Fidesz och Orbán kunde utropa sig själv till segrare för tredje gången i rad. Och den här gången så kunde de skryta med en egen kvalificerad majoritet och därmed möjlighet att ändra konstitutionen på egen hand.
Var det inte så att de fick typ 67% av rösterna?
Jag har faktiskt inte kikat på den slutgiltiga siffran.
Men det är ju, alltså, utan att dra allt för stora växlar av det, så är ju det den typen av siffror som, alltså bara siffran i sig får en ju att fundera över hur det står till med demokratin i ett sånt land.
Absolut. Men Sverigevännerna har med andra ord all anledning att jubla över valresultatet i Ungern. För som säkert många vet så har Fidesz gjort sig kända för en politik som Sverigevännerna älskar. Hårdför inställning mot flyktingar, näst intill noll invandring och en högljudd EU-skepticism. Att Viktor Orbán målat upp sig själv som det kristna Europas främste försvarare mot ett påstått muslimskt maktövertagande och att han uttryckt en önskan om att hålla Ungern etniskt homogent har förmodligen inte gjort Sverigevännerna mindre upphetsade.
Han har en ganska bra bakgrund också som person. Han är ju någon sån här gammal liksom frihetskämpe mot kommunistväldet i Ungern före murens fall.
Mm. En gammal liberal, om jag inte
minns. Ja, han hade ju en helt annan politisk profil då, men han var ju dock en liksom aktiv motståndare utav kommunistregimen.
Jo, men precis. Inte helt oväntat så var den här inställningen till invandring och flyktingar något som Fidesz också pressade ut i sin valpropaganda. Såg du denna propaganda?
Hörde du? Delvis, jag har ju självklart hört om den.
Mm. Till exempel så hade man satt upp stora anti-invandringsskyltar med bilder på flyktingströmmar. Men kanske allra mest ögonfallande i den ungerska propagandan, det var den som riktades mot en specifik person, nämligen den ungerskfödde filantropen och finansmannen George Soros. Jag tänkte att det skulle vara lite lat att låta SRs konflikt reda ut vem den här mannen är.
Idag är finansmannen George Soros 87 år gammal och lever i USA. Han var länge på listan över världens 30 rikaste män, men har på senare år gett bort en stor del av sin förmögenhet till sin välgörenhetsstiftelse Open Society Foundations. Det har gjort den till USAs näst största välgörenhetsorganisation efter Microsoft-miljardären Bill Gates stiftelse. Soros pengar går till organisationer som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och liberala värderingar över hela världen. Det är så han kommit på kollisionskurs med nationalistiska regeringar, bland annat i Östeuropa.
I den ungerska valrörelsen så målades han upp som landets fiende nummer ett. Bland annat så anklagade Viktor Orbán, citat, Soros-imperiet för att ha intentionen att förgöra Europas länder genom att översvämma Europa med flyktingar.
Det är ju oerhört speciellt, alltså nästan extraordinärt att man använder sig av en privatperson som är så stor del av det största politiska partiets valpropaganda under en valrörelse. Det är väldigt fascinerande och det säger en hel del om mytbildningen kring den här personen. Alltså det är ungefär som om Socialdemokraterna skulle lägga en stor del av sina resurser inför det här valet med att snacka ner Ingvar Kamprad eller någonting. Nu är inte han vid liv längre, men du förstår vad jag menar.
Mm. Bland annat så hade man i den ungerska propagandan så hade man bilder eller plakat och uppsatta som föreställde Soros med texter som "Låt inte Soros få sista skrattet". Men också olika, man hade ett lagförslag som man hade döpt till Stoppa Soros, som om man vann då skulle man genomföra. Det gick ut på att man skulle försvåra för organisationer som hjälper flyktingar och migranter.
Det är också helt sjukt. Alltså, och när regeringen lägger ett lagförslag som går ut på att stoppa en individ.
Yeah.
Är det inte så att George Soros också är medborgare i Ungern?
Nej, alltså det är så här att han...
Han är ju från Ungern, men han kanske inte är medborgare.
Nej, alltså han är född och uppvuxen i Ungern och sen så flyttade han till Storbritannien där han gick på universitet eller högskola, universitet. Uh-huh. Och idag är han amerikan. Så nu jag vågar inte säga om han har ungersk national eller ungersk medborgarskap, det vet jag inte.
Ja, just det.
Men han bor i USA. En annan grej som kom i valrörelsen på slutet, det var att man från Fidesz håll hävdade att Soros hade placerat ut 2000 hemliga Soros-agenter i Ungern.
Ja, det hörde jag också.
Men den ungerska regeringspropaganda fick inte helt oväntat skarp kritik från många håll runt om i Europa. Men också även hyllningar. En man som uppskattade initiativet, alltså i Ungern, att peka ut Soros, det var Kent Ekeroth, känd från Sverigedemokraterna.
I det här konstiga landet Sverige, det mest extrema av alla världens demokratier förmodligen, så har ett land i vårt Europa på senare tid framställts som ont, odemokratiskt och totalitärt. Att detta land av svensk media och de sju vänsterliberala krafterna i den här kammaren har utmålats på detta sätt är inte så konstigt. Landet står nämligen för raka motsatsen till vad folk i den här kammaren, SD undantaget såklart, är och har gjort med det här landet. Nämligen sunt förnuft, värnandet av sin egen kultur och sitt eget folk och skyddandet av Europas gränser. Landet har stått upp trots attacker från EU och USA. De har stått upp trots omfattande kampanjer från så kallade NGOs med mångmiljardären Soros i spetsen. Och det komiska är att ni går i taket när vissa länder anklagas för att lägga sig i amerikanska eller för den delen svenska valet. Men ni gläds när USA eller Soros försöker lägga sig i valen i det här landet som jag pratar om. Och det är hyckleri på hög nivå. Men istället för att vika sig så har de snarare stärkts i sin övertygelse att skydda sitt land och sitt Europa. Detta stolta land som står upp mot ottomanernas försök att underkasta Europa, som trots ockupation står upp mot kommunismens vidrigheter, och nu står de återigen upp för oss alla. Jag talar såklart om Ungern. Därför, fru talman, vill jag rikta ett tack till den främsta statsledaren i världen just nu. Tisztelt Orbán Viktor, minister Ölnök ur Köszönöm szépen, hogy kiel Európaért. Herr talman, vad jag precis sa, troligen på urusel ungerska, är: ärade minister Viktor Orbán, stort tack för att du står upp för Europa.
Mm. Man kan såklart tycka att det är anmärkningsvärt att en regering väljer att rikta in sig på en man och svartmåla honom för skulden till ett lands förfall. Än mer anmärkningsvärt är kanske att en svensk riksdagsledamot hyllar samma svartmålning. Men samtidigt så kanske det inte är en slump att Ungerns nationalistiska regering och även delar av den sverigevänliga rörelsen är så fixerade vid just Soros. För först och främst är Soros en stenrik liberal filantrop som finansierar organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter. Och det sticker såklart i nationalisters ögon. En annan viktig aspekt är att Soros också har ägnat sig åt valutaspekulation. Det här i samband med att det brittiska pundet och den svenska kronan kraschade. Och det här är ju någonting som nationalister brukar vara snabba med att påpeka när de plockar upp Soros.
Var det inte så på den tiden, nu snackar vi ju tidigt 90-tal, alltså redan då så blev väl Soros en väldigt kontroversiell figur, men att han på den tiden var kanske mer kritiserad från ett vänsterperspektiv än nationalistiskt perspektiv.
Mm. Och det är såklart en poäng, för att båda de här sakerna, alltså dels att han finansierar då, alltså han har ju liksom en ideologisk utgångspunkt, en liberal sådan som jobbar för de här frågorna. Det är såklart att man kan kritisera att han finansierar organisationer som gör det. Och man kan såklart även kritisera just den här valutaspekulationen som han ägnade sig åt.
Ja, alltså det är ju inget snack om att den var skadlig för ett flertal ekonomier, och det var ett uttryck för en ganska cynisk kapitalism, eller hur?
Ja.
Och som du säger, alltså det är ju inte falskt i sig att Soros driver en politisk agenda och försöker få inflytande, men det är ju inte... Det är ju inte unikt riktigt, om man säger så.
Nej, för poängen är att det finns ju andra rika liberaler som är filantroper, och det finns andra valutaspekulanter som också höll på i samband med det här. Mm. Grejen är att det är någonting som skaver lite extra när det gäller George Soros. För om liberal och stenrik är två ord som får vissa nationalister att gå i taket, så finns det ett tredje ord som gör en person till en riktigt giftig cocktail i en nationalists ögon. Jag tänkte att vi skulle låta nazistiska nordiska motståndsrörelsens propagandaskrift Nordfront tjäna som en vägvisare här.
Mm. Som så många gånger förr.
För er lyssnare som inte känner till Nordfront, så kan man förklara den som en evil twin till en valfri kvällstidning. Och det är kanske inte så konstigt att Soros dyker upp i Nordfronts och nazisternas propaganda. För till skillnad från andra rika välgörare utgör han liksom sinnesbilden av allt nazister hatar. Han är liberal, han är stenrik, han är jude. Men samtidigt är det svårt att klandra är fel ord. Jag vill nog att säga, man kan förstå varför Nordfront skriver så mycket om Soros. De vill liksom bara ge sina läsare vad deras läsare vill ha. Något som inte blir minst tydligt i en ingress som är till en artikel med rubriken Djävulen bakom kulisserna. Nordfront skriver: judisk makt. George Soros har av Nordfronts läsare pekats ut som världens ondaste människa. Det visar sig nu att han har unika planer för världens utveckling.
Har de haft en slags omröstning om vem som är världens ondaste människa?
Ja.
Ja, de har intressanta arbetsmetoder där borta på Nordfront.
Men det säger en hel del.
Men det är så himla, det är väldigt långt gånget alltså att peka ut någon som världens ondaste människa på grund av att man ägnar sig åt lite filantropi. Även om man nu driver en politisk agenda, alltså Open Society tyder ju på att man förespråkar någon slags öppenhet just, så kanske globalism och sånt där också. Och det behöver man väl inte himla med att George Soros gör. Men att driva en politisk agenda på det viset gör det inte världens ondaste människa verkligen.
Ja, i alla fall enligt Nordfronts.
Ja, och i alla fall utifall personen i fråga är jude, därför att man förutsätter att det finns något väldigt så här skumt motiv som ligger bakom det. Alltså något slags, idén om världsherravälde helt enkelt.
Jag hittade den här undersökningen. Jag hittade det är veckans fråga på Nordfront. Man skriver så här: krigshetsare, organisatörer av folkmord och massmord, renodlade utsugare av planeten. Det finns gott om onda människor idag, och George Soros är överlägset värst enligt Nordfronts läsare. Så har man veckans fråga, den har varit så här: vem är världens mest onda människa? Och så har man fått rösta. Förlåt att jag skrattar, men det är, ja. George Soros vann då med hela 55% av rösterna.
Men alltså, det finns en liten organisation som heter Islamiska staten till exempel, som hugger huvudet av människor på daglig basis pretty much.
Ja, lyssna, du vill höra nummer två.
Ja, gärna. Nummer två är
Peter Wolodarski.
Nej, men förlåt.
Ja, precis. Det är bara för att komma ihåg vad vi är inne på för sajt här. Men det är ju, om man nu ska rösta om världens mest onda människa,
ja, men man,
så har du en multinationell liksom finansman, och sen så har du chefredaktören på DN.
Man får jättegärna liksom kritisera både George Soros och Peter Wolodarski, tycker jag. Man kan tycka att Peter Wolodarski är en liten gosse med för stor kostym som skriver snusförnuftiga texter i Dagens Nyheter som kanske inte driver det politiska samtalet framåt på ett tillräckligt intressant sätt. Man kan tycka att George Soros är en cynisk kapitalist som försöker att med hjälp av sina finansiella medel driva en politisk, eller en politisk agenda. Men återigen, vi har något som heter Islamiska staten som hugger huvudet av människor. Vi har en dåre i Nordkorea som har skapat sitt eget lilla 1984 där borta. Alltså, det finns
ondare människor än Peter Wolodarski.
Man får nog ändå slå fast. Eller jag skulle vilja höra hur de tänker, hur de resonerar i det sammanhanget.
Jo, men jag kan delge övriga deltagare på den här listan då. George Soros, Peter Wolodarski, Henry Kissinger, Benjamin Netanyahu, Madeleine Albright, mig veteligen alla av judisk härkomst.
Ja, så. Jag vet inte om Madeleine Albright, men definitivt alla de andra är ju det, så det är väl ingen slump.
Mm. Som sagt, man är hyfsat fixerad vid en sak på Nordfront, och det vittnar inte minst rubriken eller kategorin judefrågan om. Där kan man hitta fler feberyrande texter om Soros. Några rubriker är till exempel: Sverige har flest Soros-lakejer i hela Europa. George Soros är världens mest onda människa. En djävul med helgongloria. Och sen Aftonbladet-rubriken: listan. Här är Soros-lakejer i Sverige. I en av artiklarna som Nordfront har skrivit så har man noterat att trots att Soros är jude så är han inte pro-Israel. Något som är helt otänkbart för en nazist. Men Nordfronten tror sig ändå ha en förklaring. De skriver så här: hur ska vi då förstå George Soros som en icke-sionistisk judisk globalist? Det finns några tänkbara teorier. Man skulle kunna tänka sig att Soros är en ideologisk liberal som sätter liberalismen sak före den egna gruppens intressen. Men det vore ett misstag. Vita människor är de enda som i betydande antal frikopplar ideologi från grupptillhörighet. En svensk liberal eller marxist kan säkerligen tänka sig att han är just liberal eller marxist och att nationaliteten är mindre viktig eller helt oviktig. Denna sorts abstrakta ideologiska tänkande förekommer generellt sett inte bland judiska, kinesiska eller andra icke-vita marxister eller liberaler. En judisk liberal är en liberal som tänker sig att liberalismen är den bästa vägen framåt för det judiska kollektivet. Det är högst osannolikt att Soros är en helt ideologisk aktör, frikopplad från sitt folk och ursprung.
De har ju ett sätt, alltså nazistiska konspirationsteorier har ett sätt att täcka in väldigt många anklagelsepunkter gentemot judarna. Mm. Alltså man kan anklaga dem för att vara både skaparen av kapitalismen och marxismen på samma gång. Och man kan anklaga dem för både sionismen och globalismen på samma gång dessutom. Mm. De är duktiga på det där. Mm.
De är duktiga på det där, men för oss friska människor så framstår ju de här konspirationsteorierna som ramblings of a madman, som enbart når ut till en liten krets. Därmed är det inte sagt att den är allvarlig, men den skulle jag vilja påstå inte lika förrädisk som propagandan om Soros som dyker upp i andra sammanhang i den här rörelsen. Även i den mindre explicita nazistskriften Nya Tider och i den rasvurmande tankesmedjan Motpol så återkommer Soros, men fast med mer subtila rubriker som Europas fiende nummer ett och George Soros, Europas fiende. Kanske inte så subtilt i och för sig.
Jag har ju hört mindre subtila saker än just det. Europas fiende nummer ett.
Och det är inte bara där, utan inte helt oväntat så har han även en annan stjärna i de här sammanhangen, ett horn i sidan åt just George Soros, nämligen Ingrid Carlqvist, tidigare Senior Distinguished Fool på Gatesons Institute och en person som minsann har en journalistexamen. Ingrid, hon har bland annat twittrat följande om liberalen och EU-kommissionären Cecilia Wikström. Hon skriver: "Vad fint att du stödjer Soros-horan Wikström. Du är en av dem som en dag ska stå till svars för att ni sålde ut Sverige. Hur känns det?"
Har Ingrid Carlqvist skrivit
det? Det här är ett Ingrid Carlqvist-citat.
Soros-horan?
Ja, hon har även taggat in Cecilia Wikström i den här kommentaren.
Jag föreslog på Twitter häromdagen att hon var en aning onanistisk i sin revolutionsretorik. Uh-huh. Då anklagade hon mig för att dra ner diskussionsnivån i vänsterträsket eller något sånt där. Och hon springer runt och kallar människor för Soros-horan.
Alltså, visst att Ingrid Carlqvist har en extremt låg nivå. Men det här var oväntat ändå.
Det var verkligen skarpt.
Mm.
Från den gamla SDNs strukna Ingrid Carlqvist. Gammal föreläsare var för Sverigedemokraterna, åkte runt och föreläst på deras klubbar. Och så.
Ja, absolut. Rörde sig ganska mycket i de där kretsarna. Jag vill även minnas att hon var välkommen in i Sverigedemokraternas tält på Almedalen också. För där satt hon och frotterade tillsammans med Konrad.
Just det.
Sen kan man ju säga vad man vill om det, men om jag hade varit Sverigedemokraterna, då hade jag nog faktiskt nekat de människorna att komma in och sätta sig där, för det ser ju inte så bra ut kanske.
Nej, det gör inte det, fast jag tror att som sagt hon är nog väldigt väl insmörjd så att säga i den rörelsen.
Mycket möjligt. Men det är inte bara hos nationalister och nazister som Soros är kontroversiell. Ibland kan han också dyka upp där man minst anade, som i Aftonbladet.
Mm.
I ett reportage om den svenska narkotikadebatten, för att vara mer bestämd. I reportaget Stridsfråga i världen, utom i Sverige, frågar sig reporten Martin Skåri hur det kommer sig att narkotikadebatten är så tyst i just Sverige. I det här hyfsat långa reportaget så pratar han med lite olika folk, däribland sociologiprofessorn Ted Goldberg och Linda Nordlund, känd från den här podden.
Framförallt känd från den här podden.
Ja.
Eller från att hon var ordförande för Luffa.
Tidigare, ja. precis.
Han har väl även varit ledarskribent på Expressen, eller säger jag för mycket? Han
är fortfarande ledarskribent på Expressen. Hon skrev en recension av den här boken som vi ska prata om 2 veckor.
Jaha, just det. Den ska jag kolla. Mm.
Både Linda och Ted i det här sammanhanget var något mer liberala i frågan om narkotika, åtminstone i jämförelse med Per Johansson, generalsekreterare för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Pers roll i reportaget, det var att vara den kritiska rösten till narkotika. En roll som han spelar helt okej, tills han uppenbarligen får någon form av bryt då FN och Världshälsoorganisationen kommer på tal. Aftonbladet skriver så här: förre FN-chefen Kofi Annan, ledare i flera olika länder och inflytelserika affärsmän, uppmanar FN att skrota de 3 konventionerna som finns som förbjuder droger. Världshälsoorganisationen, WHO, har krävt en avkriminalisering. Per Johansson fruktar att det snart kommer att få som de vill. Han säger i Aftonbladet: jag tror att USA kommer att legalisera cannabis. Kanada har gjort det och bryter därmed mot narkotikakonventionen. Då kan man inte ha den kvar. Aftonbladet skriver vidare: Per Johansson vill dock hellre använda ordet kommersialisering än liberalisering. Att Kofi Annan vill avkriminalisera droger avfärdar han med att, alltså Kofi Annan, citat, har låtit sig köpas av George Soros. Att WHO tillsammans med delar av FN gemensamt förespråkat en avkriminalisering av droger handlar om att, citat, AIDS-människorna, som enligt Johansson också är kopplade till Soros, fått sin vilja igenom.
What? Vad är AIDS-människor?
Ja, de är kopplade till George Soros.
Men AIDS-människorna, vad är det?
Jag säger ju det, kopplade till George Soros.
Vad är de förutom att vara kopplade till George Soros?
Det är högst oklart.
Vad har AIDS med narkotikapolitik? Alltså, jag förstår inte.
Det är också högst oklart. Men
det här har jag helt missat. Vad är det här för dåre?
Per Johansson vill påpeka att avkriminalisering av droger, det drivs av Kofi Annan för att han har låtit sig köpas av George Soros.
Just det.
Men om det här... sen så blir han av någon form av Tourettes tvungen att lägga till att AIDS-människorna som också är köpta av George Soros.
Alltså jag föreställer mig att det står någon slags presssekreterare för den här organisationen bredvid när intervjun sker, bara skaka på huvudet. Nu har Per fått sin jävla Nasse Tourettes igen, fy fan. Om det här är den främsta förespråkaren för ett narkotikafritt samhälle i Sverige, då tycker jag att debatten är över. Då legaliserar vi skiten idag.
Jag vill ju påpeka återigen att han är ju generalsekreterare för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.
Ja, häpnadsväckande, måste jag säga.
Men jag ska lägga till det också, att det är lite, alltså grejen i den här artikeln, den släpptes runt jul och jag hittade den på Aftonbladet precis när den släpptes, så tänkte jag, men det här är ju intressant liksom, ett längre reportage, och det tar ganska lång tid för det handlar ju om något helt annat, som sagt, det handlar om den svenska narkotikadebatten, och den här snubben är med fler gånger och uttalar sig. Men ganska långt in i det här reportaget så kommer den här grejen som en blixt från klar himmel. Och man bara, vadå AIDS-människorna?
Föreställer mig att han fortsatte. Och nu ska jag berätta, jag tycker de här jävla muslimerna också. Alltså, precis då kommer den här pressrekryteraren och avbryter intervjun.
Men han kanske tänkte att han skulle ta folk på nock, liksom. Jag säger något.
Yeah. Ren så här, jag vinner på chockverkan bara. Ja, Per.
men det bästa i den här artikeln, det är att de frågar, jag tror att den här Ted, den här sociologen typ, de pratar med honom också, så säger han något i stil med så här, varför pratar ni med det här riksförbundet, för de är helt galna. Totalt avfärdigt, helt oberoende av att den andra snubben har sagt det. Men nu, det är ju lite...
Den tesen bevisas ju uppenbarligen.
Alltså, man vet ju inte, det kan ju vara så att Martin här har tänkt att så här, han kanske, nu är jag kanske inne på förtalsvägen här, men jag har ju jurist med mig. Jag tänker att Martin kanske är drogliberal. Mm. Och plockar fram två röster som är ganska vältaliga, och sen så plockar han in de här Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle och låter dem yttra sig på den andra sidan.
Ja, det här låter ju som en konspirationsteori som Per Johansson själv hade kunnat lägga fram ungefär.
Ja, okej, okay, tack.
Han kanske säger det nästa intervju, att ja, men Martin Schuri, han plockar ju in mig för han är köpt av Soros, och han vet att jag är en idiot som inte kommer att kunna försvara den här åsikten utan att få Nasse Tourette.
Ja, nej, men alltså, det här inlägget i Aftonbladet är ju såklart för att visa någonstans att det Soros-hatet rör sig i olika miljöer.
Mm.
Och det ska sägas att jag har inte en aning om Per Johansson hatar judar eller om han bara är galen.
De två sakerna går ju ganska ofta ihop, kan man säga.
Det finns en stor sanning i det.
Ja, det är cirklar som tycks mötas rätt ofta.
Ja, och det kan ju tyckas, som sagt, jag vet inte jättemycket om Riksförbundet för narkotikafritt samhälle, och man kan ju tänka sig att Per Johansson verkar ju bara sprittsprångande galen här. Men man ska inte glömma av att hans konspirationsteori här är en del i större narrativ.
Mm.
Och jag tänkte avsluta det här med att spela upp ett klipp av idéhistorikern, eller med idéhistorikern Henrik Bachner. Det här är från när han gästade Konflikt och pratade om just det här med konspirationsteorierna kring George Soros. Det är ganska långt, men det är en ganska bra sammanfattning.
Ingenting av detta hade varit möjligt om Soros inte också då hade identifierats som jude, eller om han inte var jude. Därför att som jude, som miljardär med en liberal agenda, så blir han en perfekt projektionsskärm för sedan länge etablerade stereotyper och konspirationsteorier som man riktar mot honom. Och det är också så att Soros, när vi pratar om honom i den här typen av sammanhang, är inte bara en individ eller ett namn, utan det är också ett signalord, ett kodord som ska signalera judar, makt och konspirationer. Och det fungerar i stort sett på samma sätt som namnet Rothschild har gjort under århundraden, också för att framhäva just dessa aspekter. Kritik som riktas mot Soros agerande, Open Society Foundations verksamhet, som i någon mening anknyter, ska vi säga, till faktiska förhållanden, till uttalanden eller initiativ som de har tagit, behöver inte alls ha med antisemitism att göra, utan det man kan urskilja, det är just när det blir de här irrationella, mytiska dimensionerna av det hela, när väldigt mycket av det som händer i världen reduceras till Soros agerande, och när han tillskrivs syften och intentioner som överlappar väldigt mycket med traditionella antisemitiska konspirationsteorier, det vill säga det här judar och makt och som driver på för att underminera identiteter, kulturer, civilisationer, och där det bakomliggande syftet ofta när det gäller Soros sägs vara å ena sidan profithunger och å andra sidan en sorts hat mot Europa och mot den kristna civilisationen. Då kan man väldigt tydligt se att det handlar om det.
Han sa det där väldigt bra, tycker jag, för det är väl ungefär det jag försöker få sagt genom den här podcasten också. Alltså just att det är ju absolut möjligt att kritisera George Soros enskilda ageranden i vissa frågor, som typ valutaspekulationerna, eller man kan kritisera den agenda som Open Society förespråkar och sånt också, utan att det nödvändigtvis är antisemitism, eller hur?
Mm, absolut.
Men den här mytbildningen just, som har så tydliga antisemitiska övertoner och överlappar med antisemitiska konspirationsteorier, gör det ju väldigt svårt att tala om något annat än antisemitism när man tittar till exempel på den ungerska valkampanjen.
Alltså, poängen är väl om någon oavsett sammanhang börjar, det behöver inte alltid vara så, men om någon börjar svamla om namnet George Soros, då finns det ju en poäng med att spetsa öronen ett extra varv. Liksom.
Ja, det kan vara avslutningsorden. Då ska vi ta och avrunda avsnitt 94 utav Intrasismen podcast.
Mm.
Avsnitt som kommer att handla om George Soros som en liten, vad ska man säga, nödlösning tänkte jag säga, eftersom att Ivar RP och Adam Sveiman inte här.
Ja, men det är ju lite sant, det blev så. Det här är någonting som låg på lur.
Ja, det är väl ganska angeläget egentligen, eftersom att George Soros blir, jag uppfattar det som mer och mer i större och större befolkningslager demoniserat. Alltså, den här konspirationen kring honom och demoniseringen kring honom blir mer och mer vad ska man säga, utbredd. Och det vittnar ju också det ungerska valet om.
Ja, jag har noterat att det faktiskt, samtidigt som det blir det, så har framförallt svenska tidningar, men även internationella, blivit duktigare också på att lyfta fram det här, just hatet mot George Soros.
Och de antisemitiska aspekterna av det.
Vissa är duktiga på det, eller duktiga, men vissa gör det. Men jag noterar, jag läste någon artikel, jag kan länka den sen också, jag länkar lite material kanske. En artikel i Aftonbladet som handlade om just hatet mot George Soros. Och man pratar, alltså man nämner inte explicit att det är antisemitism och att han, alltså det är judehat, utan man nämner, man skriver om att han är jude, uppvuxen i Ungern, undkom förintelselägren, men också att han, alltså man skriver om hans judiska bakgrund, men man skriver inte explicit att det är mycket antisemitism och liksom judehat som riktas just på grund av att han är jude.
Det är ett ganska liksom intrikat system. Det är ganska svårt på något vis att i ett kort segment förklara varför de här anklagelserna handlar om uppenbar antisemitism, eftersom att det förutsätter vissa grundkunskaper om hur den antisemitiska propagandan genom åren har sett ut och vilken typ av konspirationsteorier som demoniseringen av George Soros anknyter till och sådär.
Ja, men exakt. Men det var också lite mitt syfte med att gå från Ungern och hoppa rakt in i Nordfront. För jag tror att det blir tydligare, inte kanske liksom direkta kopplingar, men det säger någonting om man börjar i hur de här människorna omskriver George Soros och har gjort det i flera års tid. Och på det sättet de gör. Och sen så backar man liksom ut från det till nya tider och motpol och sånt där, så skriver liksom i mer som sagt inte lika explicita drag om George Soros, och så backar du lite till och sen så hamnar du i någon sån här kvasik, alltså någon sån här förtäckt kritik mot George Soros. Mm. Alltså till exempel, alltså Ingrid Carlqvist utspel om Soros-horan Cecilia Wikström. Det är ju såklart, man kan hugga på just uttrycket hon använder om henne, men om man inte liksom känner till den miljön Ingrid Carlqvist är i och hur Soros används där, eller för den delen, det kan ju vara lätt att också vifta bort det som händer i Ungern just nu om man inte heller känner till den bakgrunden.
Mm. Ja, ja, verkligen.
Och det tycker jag att Nordfront blir ett så bra praktexempel på, hur antisemitismen kommer in i det här, för att de är så övertydliga med att det är det judiska som är problemet.
Ja, det är ganska illustrativt.
För återigen, det finns ju andra människor som pumpar in pengar i organisationer runt om i världen som sysslar med olika välgörenhetssaker. Och då är det ju väldigt intressant varför den här personen kommit att bli ett sånt alltså som trofé typ.
Precis, sen kan vi ju nämna också att vi Vi skrattade lite grann åt idén om att George Soros jämte Peter Wolodarski skulle vara världens farligaste eller ondaste människor. Det är ju, alltså det är ju också någonting som har en såklart väldigt allvarlig klangbotten. Det säger ju en del om hur den här liksom djupt antisemitiska propagandan har fått rot på något vis. Och den finns ju i större utsträckning även i andra sammanhang. Alltså, de pratar ju om det en del om det i det här konfliktprogrammet som du har refererat till i podden om smutskastningen mot Robert Aschberg till exempel, som ju också är, alltså man kan tycka jättemycket om Robert Aschbergs politiska bakgrund och hans journalistiska arbete och sånt där. Men i mångt och mycket så handlar ju även det om antisemitism. Man försöker kläta George Soros över honom och man har vanvettiga föreställningar om att han ligger ansvarig för mord på vad ska man säga, nationalistiska opinionsbildare eller så. Alltså helt bortom alla gränser, knäppa konspirationer.
Men det är väl kanske, som sagt, jag ser ändå en poäng i att lyfta fram det, för att jag tror verkligen att alla de som lyssnar på det här, alltså, ser hur jävla galet det blir när man liksom har, alltså, återigen, de här människorna har röstat om att Peter Wolodarski är världens ondaste människa. Men jag vill också säga det, konfliktprogrammet rekommenderar jag verkligen att lyssna på. Det är väldigt genomgående och grundligt. Men jag vill också, det här programmet som vi gjorde ganska tidigt med Jonathan Lehmann.
Just det.
Också värt att lyssna på, för att då har vi en annan ingångsvinkel. Just den här med hur man har sett på Rothschild och hur man ser på Bonniers bland annat och sådär. De här judiska familjerna som har också fått bli någon sån där symbol för hemlig världsmakt och som drar i trådarna och sånt där. Så, som inte bara återfinns. Jag har ännu inte sett att Soros används inom vänstermiljöer på det sättet som Rothschilds till exempel används dock. För det är ju skillnaden mellan, alltså, Rothschilds och det går ju även in, inte bara i den nationella rörelsen utan även då i andra politiska element liksom.
Ja, precis.
Även islamistiska såklart.
Precis, och det är för just judiska konspirationsteorier och antisemitism förekommer ju i hög utsträckning från andra politiska rörelser än bara den nationella, om man säger så. Det är ju inget snack om det. Och just det avsnittet med Jonathan Lehmann, det är avsnitt 16, del 2 utav den här podcasten, en väldigt bra genomgång utav det här som också står sig över tid. Så det kan man gå tillbaka och lyssna på om man är intresserad.
Jag vet inte hur många gånger vi har rekommenderat just det avsnittet. Jag har gjort det någon gång.
Ja, men det tåls nog att göra så.
Ja.
Ofta som möjligt. Men bra, då ska vi ta och stänga butiken, som jag brukar säga, för inte sist med podcasten.
Som du brukar säga.
Som jag brukar säga. Ni kan mejla oss som vanligt på podd@interrasistmen.se. Och eftersom att den här intervjun då med Adam Sveiman och Ivar Arpi dröjer, så finns det fortfarande tid då att skicka in förslag på samtalsämnen eller saker vi kan fråga och sånt där. Vi har fått några förslag, vi ser dem gärna fortsätta komma. Och så vill jag återigen då påminna om vad vi pratade om i början på programmet, att de som vill höra Magnus sjunga och spela gitarr om en tårta mot vår demokrati i podcasten, maila och uppmana era vänner att göra det också.
Nej. Jag ber så här i efterhand också om ursäkt för det knastrandet som har. Så att då ber jag om ursäkt här för att det knastrar.
Det är så.
Ja. Men som sagt, ni kan
kolla på det beror på.
Ja, ni kan maila som sagt, men ni kan också hitta oss på Twitter.
Just det. Och numera kan ni hitta även mig på Twitter.
Jag sa oss.
Ja, jag vet det.
Jag tror att man i stort sett kan hitta alla på interrasismen på Twitter.
Ja, från och med nu då. Eftersom...
Förutom Fredrik.
Ja, det är sant. Just det. Ja. @cgummeson heter jag på Twitter. Så för mig, för guds skull.
Ett SR Bengtsson tror jag
det. Ja, just det. Kommer mycket små fyndigheter på den kanalen.
Du tycker det, va?
Så för den som vill få sig lite vassa punchlines, politiska punchlines till livs, så följ mig.
Mm. Oh yes, vem har jag... thank you, the golden one.
Vem har jag blivit? Jag måste gå och ta en dusch nu. Det här.
Och med de orden
så tackar vi för oss. Hej då!
Hej då!
Vi borde spela upp något klipp någon gång utifrån vårt gamla studentradioprogram som vi hade en gång i tiden. Där var det pigga gossar som satt och chattade i livesändning i närradio.
Ett litet land i norra Europa står på tröskeln för demokratins största ceremoniella högtid. I höst är det val till den svenska riksdagen. 9 miljoner människor ska komma överens om vilka 365 som ska vaka över våra intressen och spendera våra surt förvärvade skattekronor. Men valet sträcker sig även utanför konungarikets gränser. Globala problem kräver globala lösningar och på världspolitikens spelplan är Sverige en pjäs så god som någon. Nu undrar världen vem som ska kasta vår tärning de närmaste 4 åren. Urban Ahlin eller Carl Bildt, kärnkraft eller vindkraft.
Och hela världen själv.
Idag pratar vi om utrikes- och miljöpolitik.
Ja, du lyssnar alltså på Och hela världen själv det här på Studentradion 98,9 och
på randen till val.
På randen till val, exakt. Och du, Kristoffer, du hade en liten utläggning om en jämförelse mellan Moderaternas och Socialdemokraternas, alltså utrikespolitik. Ja, och det sista du kom in på, det var att du ansåg att det viktigaste var de två kandidaterna till utrikesministerposten.
Just det, eftersom att i och med den här konsensustanken så kommer inte riktigt skiljelinjerna mellan väljarna till uttryck i valresultatet vad det gäller utrikespolitiken. Visserligen finns det vissa småpartier som representerar en lite annorlunda syn på utrikespolitik. Då tänker jag framförallt på Folkpartiet, Vänstern och Sverigedemokraterna.
Vadå, EU?
Ja, precis. Vänstern och Sverigedemokraternas mer protektionistiska hållning och Folkpartiet som då mer än någon annan vill närma sig NATO till exempel.
Mm, det är sånt, ja.
Men vad det gäller då regeringsalternativen så är inte skiljelinjerna så stora. Så jag hade faktiskt tänkt att vi skulle kunna jämföra de två utrikesministerkandidaterna utifrån deras egenskaper som potentiella utrikesminister.
Mm, spännande.
Ja, okay. Precis. För det här har jag satt ihop ett litet test som grundar sig då på de olika karaktäristikerna som är viktiga för en internationell toppspelare. Och det första, och ska jämföra då Carl Bildt, och jag tänkte att du kunde hjälpa mig lite grann sätta poäng här. Den första delen är då utbildning. Som bekant så för diplomatjobb till exempel så krävs ju väldigt höga utbildningsnivåer, och det är ju
kontakter.
Och kontakt, det har vi en annan, den kommer.
Förlåt, jag går ändå så. Kör, gå an.
Så vi börjar med utbildningen då. Då har jag först kollat på Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson. Mm. Och han är faktiskt lärare i grunden. Högstadie- och gymnasielärare har han varit i matematik och naturvetenskap.
Okej. Okay. Det är inte så hög sexappeal på det som utrikesminister.
Nej, det är något oväntat faktiskt. Mm. Man tänker sig att de har läst något diplomatprogram eller någonting. Men han är alltså lärare.
Vilka ämnen sa du? Matte och
naturvetenskap.
Ja, just det. Det hade ju för samhällskunskap hade jag ju köpt liksom. Det hade geografi hade ju funkat också.
Så jag vet vart han ska. Det kan bli svårt där på Bangkoks flygplats när man inte riktigt har koll på. Så han är i och för sig högutbildad då och har en examen, men Carl Bildt har ju ganska bra utgångsläge här då.
Mm.
Så nu ska vi undersöka vad han har för utbildning. Jag hittade en artikel på aftonbladet.se där man hade listat toppolitikernas utbildningar. Och då var det ganska tydligt, liksom Anders Borg är nationalekonom och har 60 poäng forskarutbildning, och Fredrik Reinfeldt är civilekonom i Stockholms universitet och så vidare.
Mm, mm, mm.
Carl Bildt. Där stod det bara inom citattecken högre studier vid Stockholms universitet.
Mm.
Och jag har försökt googla fram vad han har för utbildning egentligen, men det kommer inte fram. Jag hittar inte någonting. Min slutsats här är att Carl Bildt har gått ett topphemligt spionprogram på Stockholms universitet. Men det kan vi inte veta. Så vad säger man? With the benefit of the doubt så har vi ju inget val än att ge Urban Ahlin den här första poängen.
Är det så?
Jag tänker mig det. Han har ju en examen som vi känner till i alla fall.
Jag tänker mig att det kanske är så att på Carl Bildts Facebook så står det så här klassiskt livets hårda skola. Carl Bildt. Eller bara, jag behöver ingen utbildning, jag är Carl Bildt.
Det skulle vi kunna vara också.
Men sure, jag köper det att Urban Ahlin, men han får ju kanske inte full pott här just för att han inte är lärare i geografi.
Nej, men jag tänker mig att om vi ska fördela poängen de två emellan så måste ju den första poängen nästan gå till Urban Ahlin trots allt då, eftersom att han har en examen som vi känner till.
Jaha, det visste jag. Eller... Det verkar aldrig ta slut. Vågen av sverigedemokratiska företrädare vars uppträdande, citat, bryter mot partiets värdegrund. Sedan Jimmy Åkesson proklamerat sin nolltoleranspolicy har han fått hiva ut mer folk än Migrationsverket. Namn som Erik Almqvist och Lars-Erik Issovara har fått de största rubrikerna. Men i skuggan av mediebruset har också stol efter stol i landets olika kommunfullmäktigen blivit tomma. En av dem står i Filipstad. På den satt tidigare en ung man. Med ett kall.
Ja, bevara den svenska kulturen.
Vad tänker du på då?
Fornminnen och... Ja, som till exempel... Julafton och... Midsommarafton...
Ja, Levi Clausens avslappnande inställning till mediehantering har gjort honom till ett YouTube-fenomen. Inte nog med att han tog strid mot PK-maffians planer att bränna vårt stoltaste fornminne, julafton. Han var också sansad och tänkte noga igenom vilka finansiella verktyg som passade bäst för just hans kommun.
Ja, vi skulle vilja underlätta för företag och göra det mer attraktivt. Och göra dem intresserade av att komma till Filipstad och etablera sig då.
Hur då?
Ja. Nej, men planerna finns. Men vi har inte arbetat fram dem ordentligt än.
Just det. Men inte ens högerpopulismens största visionär är felfri. Det är inte alltid lätt att hålla tungan rätt i munnen ens om man likt riddar Clausen väger varje stavelse på guldvåg. Tyvärr fick Levis politiska karriär ett abrupt slut efter att Levi råkade uppmana alla nationalister att spika upp grishuvuden på sina ytterdörrar för att hålla muslimerna borta. Därmed dog också drömmen om en svensk variant av Kennedy-klanen. Brodern Martin gör nämligen också karriär inom Sverigedemokraternas lokala anrättningar. Och eftertänksamhet, ja, verkar ligga i släkt.
I en artikel i Göteborgs-Posten 2001 där du sagt att du kände dig hemma hos rasisterna.
Du får omformulera den frågan. Hur var det du tänkte där?
Ja, medans Martin stretar vidare finns det heller ingen anledning att oroa sig för hans bror. Levi har nämligen en lovande musikkarriär på gång. Så take it away, Clausen! Allting kan gå i tur. En ett hjärta kan gå i tusen bitar.